I takt med att hållbarhetsfrågor tar en större plats i företagsstrategier och investeringsbeslut blir det allt viktigare för ekonomer att förstå fenomenet greenwashing och dess inverkan på såväl marknadstransparens som företagsvärderingar. Idag ska vi djupdyka i vad greenwashing faktiskt innebär och dess effekter på företag. Här i Ekonompodden med mig, Martin M. Eriksson och ålänningen Kristoffer Mattsson, som tar med sig solen från Åland direkt till vår studio i Stockholm.
Ja, det gör han. Han tar med sig solen. Och snart ska han faktiskt till solen här. Jag ska ju till Sydafrika inom kort.
Det ska du.
Ja, det ser vi fram emot.
Det är ju faktiskt bara någon vecka kvar.
Ja, det är ju det. Och på tal om hållbarhet och hållbara affärsmodeller så är ju faktiskt det en del av vad jag uppskattar i din ledarskapsfilosofi. Att man kan liksom åka till andra sidan jorden och arbeta därifrån. Det kommer säkert bli en del jobb också, men försöka kombinera lite jobb med semester och sol.
Ja, det är en fördel med tidszonen. Alltså, det får ju någon timme eller är det ens någon timme?
Ja, exakt. Det ligger väl liksom helt linjärt neråt nästan. Ja. Så att det bör vara samma tidszon. Så att, jag har hört väldigt, väldigt gott om Sydafrika och Kapstaden som vi ska. Det är bra viner och bra kött har jag förstått. Och på tal om hållbart så är det också ganska het potatis just nu. Och vet du vad jag har tänkt på tal om kött och hållbart kött? Och gå på restaurang och äta hållbar mat.
Mycket hållbart här nu.
Det är mycket hållbart.
Att du ska bli vegan.
Nej, men att vi lägger väldigt mycket fokus på att fundera på vad vi köper när vi går i liksom mataffären och handlar. Men hur bra koll har vi egentligen på det vi sätter i oss när vi går på en restaurang och hela den kedjan ser ut från jord till bord. Exakt.
Ja, nej men great mind thinks alike. Jag kan säga så här, jag har väldigt bra koll. Du vet ju att jag är väldigt matintresserad. Och då har man liksom lite koll på de där leverantörsleden och hur man ser på det där i krogvärlden också. Och det finns ju alla möjliga varianter. Du vet ju bland annat tumregeln, sekundersregeln, ifall man tappar en biff på golvet, då tar man upp den. Om den inte legat mer än 3 sekunder så är den fortfarande ren.
Det är därför jag har så bra immunförsvar. Jag plockar alltid upp allting och beroende hur länge det har legat. Jag är liksom, hela min barndom slickar på lyxstolpar också, så det är därför jag aldrig blir sjuk och har så få sjukdagar. Det är ju bra för hållbarhetsrapporten om inte annat.
Ja, du.
Ja, men vi har ju pratat om fenomenet väldigt, väldigt många gånger och har ju berört det här flera olika avsnitt tidigare om hållbara affärsmodeller. Och i vår mening handlar det mycket om att man behöver någonstans integrera det i hela affärsvärderingen eller vad medarbetarnas värderingar i vad man tycker är hållbart. Och det är det som också blir ganska svårt kopplat till det vi ska prata om idag då. Och greenwashing, som ju mycket handlar om vad man kommunicerar ut till intressenterna och till marknaden. Och det där är också någonting som vi har pratat ganska mycket om, att man kanske har ett visst hållbarhetsarbete, man gör ett visst avtryck på planeten till exempel, men det är också så här, hållbarhet för dig är ju inte nödvändigtvis hållbarhet för mig, eller vad som är viktigt för dig är ju inte nödvändigtvis det som är viktigt för mig. Så det kan ju också bli komplext i vad man väljer att kommunicera till marknaden.
Mm, ja, men precis. Men det ska bli kul att prata om det här idag. Vi kan väl börja med att kort definiera själva begreppet när man hör greenwashing och vad man menar med det. Och definitionen är ju att man definierar processen för att förmedla ett felaktigt intryck eller då en vilseledande information om på vilket sätt ett företags produkter eller verksamhet då är miljövänliga eller då hållbara. Och företag eller organisationer som då medvetet eller omedvetet målar upp en missvisande bild av sina då ESG-relaterade insatser är ju typiskt då bevis på greenwashing.
Ja, och ESG, det har vi ju pratat om väldigt många gånger tidigare, men det står ju alltså för environmental, social och governance. Och det är ju den här liksom fundamentet, triple bottom line brukar man ju prata om inom hållbarhet då.
Och jag tänker lite grann på, just vi kommer komma in på det här idag och prata lite exempel och sådär, men du är inne på det här med strategi. Och det är ju ganska intressant då att, ta de här exemplen som vi kommer komma in på, när stora bolag har då på olika sätt egentligen framställt sig som mer hållbara än vad de är. Samtidigt som det är väldigt stora organisationer, det är extremt många processer i de här bolagen, det är väldigt, väldigt många olika funktioner i ett sånt här bolag som är globalt, som ska hänga samman och fungera och samverka tillsammans. Och samtidigt så här, det finns en, brukar ju prata om det här med att man måste liksom våga tro på någonting också för att bli det. Och någonstans behöver du påbörja den här hållbarhetsresan. Så det är ju en balansgång det där med att då inte kommunicera för mycket hållbarhet. För ibland är det så här, men vad går gränsen mellan att kommunicera vad man är och vad man står för värderingsmässigt? Det är inte alltid en helt kristallklar gränsdragning, tänker jag. Eller vad tänker du?
Nej, jag håller med. Och det har ju till och med kommit ett annat begrepp, greenhushing, om man vänder på det. Vi kommer komma in på det lite senare. Men där man kanske väljer att arbeta med hållbarhet i det tysta och döljer det för att inte riskera att bli anklagad för greenwashing.
Sen är det så här att det är ju dessutom faktiskt i många fall olagligt. Det finns ju myndigheter runt om nu i hela världen som på olika håll och kanter visar nolltolerans mot greenwashing och också då lagför företag som ertappas på olika sätt.
Ja, man kan väl egentligen dela in det, eller man kan väl egentligen göra det på lite olika sätt om man ska försöka vara lite konkreta här nu då.
Tänk att du är en riktig greenwasher nu, Kristoffer. hur ska du greenwasha?
Hur gör man då? Ja, men man lyfter fram ett initiativ man har gjort, men man kanske undviker att nämna övriga utmaningar, och det brukar man kalla för cherry picking. Man tar liksom
de bästa,
det härliga körsbäret från tårtan, och så väljer man kanske att undvika att man hade gammalt mjöl i tårtan, och det vill man inte beskriva. Och man överdriver då sina åtaganden kanske ganska kraftigt utan att ha någon form av fakta i det man gör. Alltså man pratar om saker man gör i sin hållbarhetsrapport, men det kanske inte är faktabaserat och faktagrundat. Det slår mig ju det här exemplet nu när ChatGPT har kommit in, och den här juristen som byggde ett helt brottsmål, eller om det var kanske hans försvar som han byggde, jag minns inte exakt hur det var, men då hade han ju tagit allt material från och genererat det från ChatGPT, och så visade det sig att det inte fanns någon substans eller någon faktamässig förankring i hela domålet. Ja.
Alltså att det där ens har hänt. Det är ju kanske vi ska skicka det där tipset om de inte redan har gjort det, men vi borde säkert ha någon annan poddkollega här som är specialiserade på juridik. De borde ju ta upp det där.
Så är det. Nej, men man blir aldrig förvånad, och det är ju ytterligare ett bevis på att den artificiella intelligensen, den innebär både möjligheter och risker.
Ja. Nej, men verkligen. Man kan också prata om hållbarhet på ett flyktigt och vagt plan utan att faktiskt konkretisera vad man menar eller vad man gör, kanske framförallt då. Och det kan också vara så att man använder exempelvis då i sin marknadsföring då, bilder eller reklamspråk och grafiska former för att ge ett positivt hållbarhetsintryck. Och många av de här åtgärderna kan faktiskt också då vara brott mot marknadsföringslagen. Så att ja, det är ju snårigt minst sagt det här, och är ju dessutom, jag tänker i hela det här trycket av liksom att vara hållbar, det kommer ju nu som vi har pratat om tidigare i podden här, alla de regelverk och direktiv också som kommer kring rapportering och krav på hållbara affärsmodeller och att ta ansvar med frågorna. Det är ju liksom ett helt nytt landskap som växer fram. Så att det är ju kanske inte alltid så himla enkelt att riktigt alltid gå rätt i detta. Och vi kommer ju som sagt komma in på lite exempel på när det har gått riktigt, riktigt fel.
Okej, nu blir det lite fokus här på negativitet, och vi gillar ju egentligen att vara positiva.
Men vi är så positiva ändå, du och jag, så vi kanske behöver vara lite negativa ibland.
Men nu tänkte vi prata om några exempel på företag då som fastnat för greenwashing, och flera av dem också blivit dömda för det.
Men några sådana här direkta, 2019 så introducerade ju McDonald's sina papperssugrör. Kommer du ihåg dem, Kristoffer?
Ja, jag kommer ihåg dem, och jag kommer ihåg många andra pappersrelaterade saker som du ska äta eller dricka med, och det är ju förskräckligt. Alltså det är så här, när du dricker upp halva läsken så är sugröret förstört, eller att sitta och käka liksom sallad ur, ja, med den typen av bestick och grejer.
Vet du vad problemet var med sugrören?
Berätta.
De visade sig att de var inte återvinningsbara. Och det här underminerade egentligen hela det här gröna påståendet, och därav så fastnade McDonald's för greenwashing.
Så de var egentligen varken miljövänliga eller speciellt bra att dricka från då?
Nej, de var jäkligt osköna i alla avseenden.
Det låter som ett ganska dåligt initiativ där.
Ja, men verkligen. Jag tänker också spontant på Volkswagen-skandalen, det minns jag väldigt, väldigt väl. Där installerade man mjukvara för att manipulera utsläppstester. Det här är ju faktiskt ett av de mest uppmärksammade fallen för greenwashing. Och man erkände, 2015 erkände ju Volkswagen att de fuskat med sina testmätningar. Det här var ju väldigt uppmärksammat i media.
Ja, Dieselgate hette det, va, hela det här, hela skandalen här.
Ja, det kanske det gjorde. Ja, det minns jag faktiskt inte om man hade benämnt det så, men det kan mycket väl vara så. Och de utrustade ju bilar med, som sagt, mjukvara som vid testtillfällena såg till då att bilarna presterade inom acceptabla gränsvärden för utsläpp, trots att de i vanligt bruk låg långt över detta. Du vet vad det intressanta med det här är? Det är att jag minns, alltså jag har fortfarande den här associationen i mig till vad Volkswagen varumärket. Varje gång jag ser en Volkswagen-bil så tänker jag liksom på den här skandalen.
Ja, och det gjorde sannolikt de 9 miljoner människorna som också köpte en Volkswagen-bil i tron om att det var en miljövänlig dieselbil. Ja. De kände sig säkert lite halvt lurade.
Ja, det kan man nog konstatera. Flygindustrin har det ju inte så himla enkelt. Framförallt inte den stora etablerade. KLM stämdes ju för greenwashing-kampanjer där antydde man koldioxidutsläppsneutrala flygningar genom trädplantering. Och problemet bara med det här med trädplantering är ju att man inte kan garantera neutraliteten i utsläppsfrågan då, eller miljöpåverkansfrågan då. Så slogan som var "Be a hero, fly CO2 zero" antydde att konsumenter kan flyga helt utan påverkan på klimatet genom att plantera träd. Det här går inte att garantera.
Apropå träd så kommer jag faktiskt att tänka på att jag äger ett träd i typ Sydafrika eller om det är någonstans i norra Afrika.
Ja, det är därför du ska till Sydafrika.
Exakt, jag ska dit och vattna mitt träd och se om det kommer någon näring eller någon frukt från det. Men på tal om träd då, bortsett från mitt träd som jag har då i Afrika, så var det också Stora Enso som var i hetluften 2012 när de tog emot Jordens Vänners årliga greenwashingpris.
Det finns ett greenwashingpris.
Det gör alltså
det. Det var fantastiskt.
Och då förtjänade Stora Enso då att de var ett miljömedvetet företag och de hade då, ja men de främjar biologisk mångfald, men de hade då dömts tidigare för miljöbrott i Brasilien. Genom att de hade odlat eukalyptusplantage då. De ville skapa någon form av grön öken i Brasilien. Och det här var då någonting som skulle slå ut den biologiska mångfalden och skapade då grava sociala missförhållanden. Och Stora Enso hade då också etablerat sig i Kina där man hade fått massa alarmerande rapporter som hade publicerats och beskrev hur det här miljö- och människorättskränkningarna. Då hade det pågått massa initiativ där man hade då inte kanske riktigt följt de mänskliga rättigheterna i det här projektet.
Nej, och det här är ett jättebra exempel på det jag sa förut. Va? Så när det blir stora, globala, komplexa organisationer, det är jäkligt snårigt, det är lätt att hamna fel. Och det är ju tyvärr så här att kedjan är inte starkare än dess svagaste länk. Så att strategiarbete kring hållbart företagande, det är inte att underskatta komplexiteten i.
Så är det. Vi har ju jättemånga exempel också inom klädindustrin. Det var ju nyligen H&M var i hetluften där de ju uppmuntrar konsumenter att lämna in gamla second hand kläder och så där. Och så visade det ju sig att de här kläderna hade åkt kors och tvärs runt omkring till massa olika platser och textiler hade dumpats och bränts okontrollerat och det hade hittats på någon strand i Västafrika eller vad det var. Och då hade man gjort det här och installerat typ AirTags eller någon form av trackers på kläderna för att liksom kolla hur cirkulärt det här faktiskt var. Men man har ju hävdat att det har varit väldigt cirkulärt och hållbart.
Ja, som vi hör, det finns ju många exempel på det här. Det finns fler exempel som vi inte egentligen behöver ta upp här idag. Man känner ju sen när vi sitter och pratar om det här att gud vad negge jag känner mig och så kanske rent av hatad av vissa. Men samtidigt så ska vi komma ihåg lite syftet med att prata om just det här att det är inte att kasta skit på någon utan mer att liksom belysa komplexiteten, utmaningarna men också dels vilken effekt och konsekvens uppsåtlig greenwashing har. Men också hur lätt det är att hamna i det tänker jag utifrån att man är kanske en person i ett stort bolag som är en del av hela kedjan där man själv kanske inte har ett uppsåt. Men på grund av just den här komplexiteten så kommer man kanske då att hamna i en situation där helheten döms. Det räcker ju liksom att ett bolag som återvinner och recyclar kläder får lite för många containrar tillbaka än vad de klarar av att hantera och så hamnar ju någon på den där stranden. Och då riktigt åker du dit för det va?
Så är det. Man har ju också ett stort ansvar alltså som globala bolag med starka varumärken ju som många kanske ibland till och med kan ha som förebilder. Inte bara liksom fotbollsspelare som Zlatan och så när de gör någonting konstigt så är det ju precis egentligen samma sak med ett bolag också att man bör tänka en gång extra.
Ja, verkligen. Och vi har ju då för att kontrastera lite till greenwashing och prata då om de bra initiativen, det har vi pratat om i tidigare avsnitt. när vi har pratat just om hållbarhet och lyft upp flera exempel på bolag också som har gjort det väldigt, väldigt bra. Och det ska man väl också komma ihåg någonstans när man pratar om det här, att ja, men alla gör vi fel. På totalen liksom, men vad är syftet? Ja, men såklart att vi vill verka i en tydlig riktning och sätta fokus på de relevanta och liksom viktiga rörelserna som tar världen i rätt riktning och rätt utveckling. Men samtidigt som vi har konstaterat just att det är ändå ett begrepp och någonstans så driver man ju på ändå också lagstiftning och krav på bolag i att navigera i de här frågorna på ett bra sätt, även om det inte alltid är så lätt.
Ja, vi går vidare, och ett viktigt område som vi har pratat om mycket tidigare i podden också är det här med finansiering och kanske hållbar finansiering och hur man då på ett eller annat sätt kan inkludera eller integrera miljömässiga, sociala och samhälleliga övervägandena i investeringsbesluten. Hur styr man sin verksamhet och vilka faktorer behöver man ha, till exempel på avkastning och sådär. Vi pratar mycket om det här, att det är en svårighet också inom PE-industrin till exempel.
Ja, precis. ESG-begreppet kommer ju från början för att göra det lättare för investerare att definiera vad är en hållbar investering och vad är inte det. Och det är ju jättebra och fint i sig, men det finns ju en lite lätt inbyggd konflikt i form av att avkastningen på hållbarhet, den är ju mer kanske än 3 år. Alltså det kostar ju att investera i det här och innan man kanske då får egentligen någonting riktigt bra tillbaka av det. Jag tänker på Patagonia exempelvis. Det, på 3 år bygger du liksom inte upp ett nytt Patagonia. Eller tar ett etablerat klädmärke till exempel som inte är hållbart. Du ställer inte om det till att bli hållbart på 3 år eller på 5 år. Som kanske tidshorisonten för vissa private equity-bolag är. Så att det här med just att det tar tid kontra då var faktiskt en investerares synsätt på långsiktighet där. Men det där är en utmaning och det är ju ett intressant landskap. Det ska vi inte prata om idag, men många tankar som jag har haft liksom kring det här med men kanske investeringar som är hållbara över tid och där man kanske fokuserar på att utveckla och förvalta istället för att bara kliva in, maximera värde och snabbt sälja.
Precis, det känns som ett koncept många hade kunnat varit intresserade av att investera i om man kan få en avkastning på lite längre tidsperspektiv och ändå göra någonting gott på vägen.
Mm. Då känner du, nu tappar vi greenwashing, men det är bara intressant så här, återigen, för att lyfta de positiva sidorna av det här som vi har varit inne på innan också när vi har pratat just om ESG och att ja, men, vem var det som sa det? Var det Simon Sinek som sa det? It isn't about win or lose, it's about continue playing. Och det är ju någonstans där också som vi kommer in på det, eller men vad blir långsiktigheten i en affär? Men det kommer inte handla om att vinna bara, utan det kommer faktiskt handla om att ens finnas kvar och ha sin plats på spelplanen.
Det är väl där man först och främst behöver förändra mindsetet, att det är inte någonting grönt fluff man lägger ovanpå affären, utan det är någonting som krävs och behöver göras för att kunna vara konkurrenskraftig över tid. Och då krävs det lite mod ibland för att kanske disrupta någon form av befintlig struktur som man förhåller sig till, och det behöver någon göra, för annars så kommer man ju inte kunna vara konkurrenskraftig i längden.
Och det här är också lite då kopplat till ESG och finansiering, så kan man ju koppla just sustainable finance också till greenwashing, till exempel när företag eller finansiella institutioner överdriver eller rent av kanske falskt påstår att deras investeringar eller produkter eller då bolag, verksamheter de investerar i är mer hållbara eller miljövänliga än vad de faktiskt är. Och det här kan ju ske genom missvisande marknadsföring där man utnyttjar då idén om hållbar finansiering som ett sätt att framställa en grön fasad utan att man i sitt ägarskap faktiskt genomför verkliga förändringar som ju får en positiv impact på själva hållbarheten eller den sociala påverkan eller någon del av ESG-pelarna. Och här får vi ju liksom den här utmaningen med där greenwashing undergräver förtroendet för hela definitionen av hållbar finansiering. Precis det som jag beskrev i exemplet om innan, att det finns en inneboende konflikt och det blir ju svårare för investerare och konsumenter att skilja mellan genuina hållbara initiativ och de som bara är till för att förbättra ett företags image. Det här är ju liksom en både intressant och komplex fråga att ha i åtanke.
Ja, exakt. Och ett initiativ som har kommit nyligen här då, faktiskt 17 januari så kom det klartecken för ett nytt direktiv som heter Empowering Consumers for the Green Transition, ECGT, från EU då. Vad det kort och gott egentligen handlar om är att förhindra greenwashing och förenkla för konsumenter att ta informerade och bra hållbara beslut när man köper produkter inom EU.
Mm, precis, alltså ECGT, Empowering Consumers for the Green Transition.
Och det innehåller egentligen nya regler för hållbarhetsmärkningar. Alltså, ja, vi har ju pratat om alla möjliga ISO-certifieringar och sådant tidigare. Men det blir ökade krav på att man behöver rapportera mer kring produkternas. Ja, men bland annat hur man kan reparera och hur de är varaktiga och vad, ja, hela liksom produktionslinan blir det mer egentligen information som man behöver delge då.
Vi har ju pratat flera gånger också tidigare, tänker jag, Kristoffer, om just det här med att uppmuntra till att förbereda sig, ställa om och börja då ligga steget före i det här. Och då blir ju även det här direktivet någonting som ju är kopplat då till greenwashing och falska miljöpåståenden som man vill sätta stopp för, ECGT-direktivet. Någonting som ju kommer att få en påverkan också i svensk lagstiftning. Och att det har godkänts av EU-kommissionen, det är ju inte sista instansen, utan nästa steg är nu publicering då i EUs officiella tidning, och därefter så träder då direktivet i kraft och så. Och då har medlemsstaterna inom EU 24 månader på sig att föra in då direktivet i sina nationella lagstiftningar. För Sverige innebär bland annat detta då förändringar i marknadsföringslagen. Men som vi har varit inne på innan, just att som företag kan man ju med fördel förbereda sig redan nu för att ligga i framkant och underlätta arbetet när det väl sjösätts.
Ja, om man inte hade huvudbry innan kring att man behöver påbörja sitt hållbarhetsarbete, så nu behöver man vara stressad över att man inte ska kommunicera för mycket eller vara liksom falsk i sin marknadskommunikation. Hur ska man balansera det här? Vad ska man tänka på?
Ja, precis. Vi kan väl avsluta och summera upp lite med lite konkreta tankar och vägledningar hur man kan balansera de här utmaningarna och tänka lite grann kring detta. Generella råden då, vi kan väl börja med det här vi pratar om med transparens, men att vara öppen med sina hållbarhetsmål och metoder och framsteg, och kanske använda framförallt verifierbara data och oberoende externa granskningar som kan stödja påståenden, att man inte själv säger det utan att det är någon utifrån som ju faktiskt säger detta, kan ju öka trovärdigheten. Och jag tänker också, likväl som det som vi pratade om tidigare, just att inte bara använda det i sin kommersiella, alltså rent så här reklamorienterade marknadskommunikation, utan faktiskt också i sin stora strategiska kommunikation om hur man ju faktiskt bara jobbar med de här frågorna, utan att man kanske har lyckats komma hela vägen. Jag tänker många exempel på också flygindustrin där man ju forskar på andra typer av bränslen än flygfotogen för att föra fram då flygplanen. Och bara att bolag kan ju ligga liksom orienterade i de här frågorna visar ju någonstans en riktning, utan att man säger att man har lyckats komma hela vägen i mål. Det är ju lite, man börjar se igenom de här sakerna. Jag har också suttit på flygplan själv, och så har man sett de här liksom i reklammarknadsföring där de här flygbolagen själva marknadsför hur miljövänliga de är, att du ska kunna miljökompensera och på olika sätt liksom flyga utsläppsfritt. Och det känns ju spontant som att man behöver ta det bara från att marknadsföra i reklamformat till att faktiskt kanske visa hur ett bolag mer aktivt jobbar med frågorna. Att man tar sin roll i förändringen. För förändringen är ju nödvändigtvis inte så lätt som vi har konstaterat. Och det tror jag att fler och fler konsumenter också tydligare börjar själva se.
Verkligen, och vi har ju en ganska stor sån trend i elektrifiering av olika arbetsmodeller och elektrifiering av transportsektorn till exempel, där man ju alltid har gjort initiativ för att kunna uppnå de klimatmål som är uppsatta. Och tidigare var ju från kanske brännbart kol till olja och förnybar elektricitet kanske får bli nästa initiativ då.
Vi pratade också om komplexiteten förut, jag beskrev det, men kedjan är inte starkare än dess svagaste länk. Så man behöver ju som organisation eller bolag göra en analys av sin värdekedja och de olika stegen i den. Dels då för att se över att hela värdekedjan, att man säkerställer hållbarhetsarbetet rakt igenom den. Men också kanske identifiera de områdena där man har förbättringspotential helt enkelt. Men hur kan vi höja upp nivån och sådär. Och visa kanske mer aktivt på de arbetsinsatserna än att bara fundera på hur man framställer sig som absolut bäst. För som vi var inne på så tror jag att det finns ett skifte också. När man sätter fokus på detta så kommer det bli också ett skifte bland just konsumenter.
Ja, exakt. Och det är ju ett jättebra exempel då du nämnde Patagonia tidigare, men som vi också har pratat om tidigare i podden, att ja, köp inte den här tröjan om du inte måste.
Nej, men alltså, strålande exempel. Jag tänker på det precis nu, tar upp det. Alltså, men där fokuserar man ju inte i sin marknadsföring på att man är så himla miljövänlig i form av att skryta om hur lite koldioxidutsläpp det är, utan där fokuserar man snarare på vad gör man, hur bygger man och hur integrerar man hållbarhet i affärsmodellen? Hur strävar man? Vad är strävan? Och jag tycker att det är ett väldigt lysande exempel på när det kommer ifrån hjärtat istället för när det kommer ifrån hjärnan.
Alltså, vi har ju varit lite halvt negativa idag, Martin.
Ja, exakt. Nej, men verkligen. Och jag tänker att vi får ju skylla allt det på vår nya producent Lovisa, som ju har gjort ett fantastiskt förarbete och stöttat oss i researchen här inför vårt greenwashing-avsnitt här idag.
Verkligen, det är ju en av de höjdpunkterna och nyheterna som vi har teasat om lite tidigare här under året. Och komma in i vanlig produktionstakt där vi kommer återgå till 2 veckor mellan varje avsnitt. Vi var lite slarviga tidigare och som sagt Lovisa är med en del av teamet nu och kommer hjälpa till med vår produktion. Så det ser vi verkligen fram emot. Det kommer bli fantastiskt roligt.
Medvetet slarviga. Vi har backat undan, gett oss lite tid för att ladda inför nästa era här i Ekonompodden som vi är spända på att jobba vidare med. Så att det är fantastiskt kul att ha Lovisa med. Och vi har ju lite nyheter också som kommer kring produktion och annat. Men det sparar vi till lite kommande smällkarameller.
Det gör vi. Vi tackar för oss den här gången.
Ha det gott.
Hej. Hej.